Ja, hej och välkomna till Placera TV. Idag har jag fått besök av Filip Wendt på Aktieansvar. Välkommen Filip.
Tack Jesper.
Kul att se er i den här studion. Vi har ju kamperat ihop i några studios tidigare.
Ja.
Nu är vi här. Yes. Allt bra?
Allt bra. Ja. Tycker jag är lite lugnt. Ja. Lite för lugnt kanske.
Ja, men snart börjar Q1-erna. Då rabblar det på igen. Du, för ett par veckor sedan pratade jag med en kollega till dig, Peder Durés.
Yes.
Han var ganska bäsig, tycker jag.
Ja, fast han är ju på små lätta mål nu eftersom jag har blivit utsatt till Sveriges bästa
förvaltare. Ja, just det. Vi såg det.
Men han är bäst, och det är vi allihopa.
Ni är allihop. Det var det jag tänkte fråga nämligen. Du är också försiktigt inställd till
börsen. Jag tycker
jag
absolut i korta perspektivet. Ja. Skillnaden är väl kanske att Peder är väldigt bäst även på andra halvåret. Vilket jag är lite mer konstruktiv till.
Okej, du är mer...
Men då är jag också mer konsensus i den uppfattningen.
Det är du. Mm. Okej. För att... Om man tittar på, jag vet att du har mer paragrafer som liksom rör till det lite grann. Dels är den här, vi har alla pratat om den här yieldkurvan som är inviterad i början av veckan, eller förra veckan kanske. Och även Consumer Confidence i USA som har hackat lite grann. Och du har satt ihop dem till en graf.
Ja, precis.
Och vad säger den där?
Den säger egentligen att vi är inne i en ganska lång period. Och den perioden kan man jämföra med hur det såg ut till exempel på 98 till 2002. Mm. Och egentligen 2007 till 2008-2009 där.
Ja.
Och det är en period då liksom konsumenterna ger uttryck för att de har mer negativ uppfattning på förändringen på marginalen mot framtida utsikterna.
Ja.
Och det är först egentligen när Federal Reserve börjar sänka räntan och kurvan brantar som man börjar få tillbaka positiva uppfattningen.
Och det läget är vi nu efter Feds senaste utspel, att det känns som att vi ligger närmare en räntesänkning faktiskt i USA än en räntehöjning. Får man nästan känslan av, eller?
Absolut, hur tokigt det än kan må, för att bara för typ 5-6 månader sedan så höjde de ju egentligen. Ja. Så att det har gått väldigt fort den här omställningen.
Och så är då det här med att man ska avbryta minskningen av balansräkningen i september. Och det föranleder oss till den här nästa grafen du har med. Som har också gjort, jag vet inte, som man säger att marknaden blivit mer positiv då. Efter att det känns som att det här är trenden nu i Europa. Framförallt från andra halvåret. Eller?
Folk är ju osäkra på liksom de här inköpschefsindex och de som har varit i korta perspektivet. Men det är ju också därför att i närmaste 1-2 kvartalen så fortsätter centralbanken att minska på likviditeten. Och det är först egentligen i fjärde kvartalet som det börjar lätta. Och de börjar egentligen, i och med att Bank of Japan fortfarande ligger och ökar utflödande likviditet. Men ECB och Fed drar ju tillbaka likviditet nu. Men det gör de inte liksom när vi kommer in i andra halvåret. Och det förbättrar bilden på likviditet.
Och det är därför du är kanske då mer negativ första halvåret jämfört med andra halvåret.
Precis. Då. Därför då lättar egentligen likviditeten. Just nu så har vi liksom att det har fallit och sen har det stått stilla på en nivå. Framförallt ser det ut så i Kina. Men vi har inte haft någon pick-up ännu.
Okej. Okay. Och då vi då, du nämnde att Fed har ju svängt dramatiskt på några månader. Så har ju också börsen, den har väl gått väldigt mycket hand i hand också med den amerikanska penningpolitiken. Om vi börjar med att titta på S&P har agerat. Sen, jag tror toppen var någonstans 21 september. Fram till botten som kring julafton. Det var ner nästan 19%.
Mm.
Och så har vi då en graf som visar från toppen igen fram till idag. Då är vi ungefär 3% från toppen.
Det har inte hänt så mycket.
Det har gått väldigt fort uppåt. Ja. Hur står sig den här nedgången? För 19-20% är ju ändå rejält, men snabbt. Mm. Hur står det sig om man tar tidigare bear market till exempel.
Mm. Då får man skilja på om vi är i en lång uppåtgående trend.
Ja.
Eller om vi är i en lång nedåtgående trend. Och vi är fortfarande kvar i en lång uppåtgående trend.
Ja.
Och i dem så har faktiskt exakt bear markets nedgångar, cykliska nedgångar. De har varit runt 20% plus minus 1%. Men när man tittar på historiska bear markets så har de varit mycket längre. Nu kan man väl säga att från 90-talet egentligen så är ju lågkonjunkturer eller de här inbromsningarna, det är mycket, mycket mer en kreditcykel än det är liksom en lagercykel. Så de är lite annorlunda i natur då. Men å andra sidan om man tittar tillbaka till 2011, den nedgången vi hade då och den nedgången som vi hade 15-16. Så var nedgången 15-16 ungefär i nivå med snittet, vilket är ett år i hur lång tid det tar från det att vi egentligen går från toppen till sista botten. Och samma sak 11, men det var lite kortare bara den nedgången i tid. Men det var i amplitud var de lika stora.
Så frågan är då, var det även någonstans nu? Var det en isolerad bear market under fjärde kvartalet? Eller Hur ser du framöver?
Man kan ju enkelt för sig att titta på historien och så vidare. Men då är vi halvvägs igenom. Men den andra grejen för att vi ska få en varaktig uppgång sen, det är att vi egentligen behöver gå hela vägen tillbaka till botten från julafton.
Och det är det du ser under första halvåret?
Ja, det är egentligen vårt scenario.
Det är scenariot, ja. Att vi kommer få, då är frågan då hur börsen kommer spela ut, men då har vi det svaret där då. Och då föranleder oss in i den här diskussionen hur man då ska agera i en sån här marknad. Och då pratar du om byte av ledarskap. Ja. Bland aktier. Berätta lite grann hur du tänker.
Ja, men historiskt har ju många gånger en börsnedgång. Den har varit föranledd av en förändring i ledarskap på börsen. Tillbaka till 90-talet så hade vi till exempel tillväxtbolag, stora tillväxtbolag som hade ledarskap på börsen. Och kraftiga nedgången 2000 var ju egentligen att vi gick över till små värdebolag. Alltså bolag lågt värderade men små bolag. Och sen igen då 2008 så var det ett stort skifte. Och då gick vi ju från de här små värdebolagen och financials till exempel banker till kvalitetsbolag. Det blev liksom viktigt att titta på bolag från 2008 med starka balansräkningar, med uthålligt höga avkastning på eget kapital. Och det ledarskapet har vi haft i 10 år. Mm. Nästan alla fondförvaltare idag och fonder som har höga betyg och så vidare, det är kvalitetsförvaltare om man säger så. Okay. Och det som skulle kunna ske då är här att vi går från att ha varit kvalitet tillväxt till att vi går till kvalitet och value. Därför att om vi nu ska vända upp nu, till skillnad från 15 och 16 och 11 där, de nedgångar vi hade, då är vi mycket, mycket senare i konjunkturcykeln. Och då är ju så att säga outputgapen, det vill säga lediga resurserna, är betydligt mindre. Vilket blir att det blir mycket viktigare då att hantera liksom eventuellt stigande räntor på grund av att vi kommer igång igen. Eller den för den delen att du liksom har höga fasta kostnader som du får högre absorption på.
Okej, okay. För om man tittar på 2018 i USA igen på S&P 500 så vet vi liksom att de så kallade fangbolagen ledde ju egentligen både vinsterna och börsutvecklingen fram till det här.
Det har också varit en trend 10 år. Mm. Menar, egentligen kan man gå tillbaka längre. Så du tittar på bolag med de här bolagen som har starka balansräkningar och hög varaktig avkastning på eget kapital. De har också haft förmåga att köpa tillbaka sina aktier. Mm. Och vad som har hänt egentligen i den här cykeln är att vi har haft det här fenomenet med återköp av aktier. Och det är ju en regelbunden återkommande så att säga, ett mönster på börsen. Mm. Och det här frontrunnar man ju på börsen. Så den här gången så har det varit väldigt mycket att man har ju sålt volatilitet. Så fort det skakar till så säljer man volatilitet. Och det är till och med så att många av amerikanska fonder och pensionssparande är ju att man sätter en nivå på volatiliteten på sitt sparande. Det är inte så att man bara köper en indexfond utan man köper en volatilitet. Och vad som då hände till exempel för ett år sedan, det var ju att börsen föll under den nivån som vi hade köpt vår volatilitet på. Det vill säga, om börsen normalt ligger på 15% volatilitet så har man kanske köpt en lägre volatilitet på 10. Men om volatiliteten går ner under 10, då måste ju fondförvaltaren öka leverage i fonden. Och det var det som hände förra året då. Men igen då så har ju de här bolagen kommit igång och köpa aktier. Nu är det politiskt inte riktigt gångbart i USA. Det diskuteras väldigt mycket från demokraternas håll och från Elizabeth Warren som kommer tror jag från framträdande roll framöver i USA. Att man ska begränsa återköpen av aktier.
Varför?
Ja, väldigt svårt. Men det är ju hela det här att man vill få en återställa politik och man vill flytta över så att säga, de här pengarna som de köper tillbaka.
Hellre återinvestera.
Vill de att man ska driva till att det ska byggas fabriker i USA och skapas jobb. Okay.
Och utifrån då den här börssynen som du har, och igen då är det viktigt att betona, det är kortsiktig syn utifrån de här lång- och kort förslagen du har.
Då. Ja, jag vet inte vad jag ska äta middag ikväll.
Liksom. Men det är liksom inte ett långsiktigt fundamentalt syn.
Vi kan ha ett scenario på kort och långsiktigt, det har vi ju. Men det är det korta perspektivet vi jobbar mycket mer på. Ja.
Och då har vi de här 3 aktier på lång och 3 på kort. De ser vi här. Vi har Attendo, Beijer Ref, Cloetta på lång. Och så har vi kort Indutrade, Midsona och Nibe. Jag tänkte att vi börjar med de 3 långa då.
Ja, fast de hänger ihop de här.
Okej. Okay. Vill du hellre att vi jämför dem?
Ja, i mitt mandat i alla fall. Det är ju att vara hedgefond.
Ja.
Och det innebär att liksom vi styr efter risken.
Okay.
En vanlig fondförvaltare jobbar ju mera utemot ett index.
Så hur vill du para ihop de här då?
Så det vi gör då till exempel i det här fallet. Och det är till exempel att vi har ju Cloetta lång.
Ja.
Och vi har då en hedge då mot Cloetta-innehavet i att vi är kort Midsona.
Okej. Okay. Och Cloetta är ju ett bolag som har brottats med organisk tillväxt. Lönsamheten står lite grann stilla.
Ja.
Men samtidigt ganska omtyckt aktie. Det finns ju liksom en underliggande defensiv kvalitet i det bolaget.
Absolut. Grejen är så här att tittar man på förra året på package goods, det vill säga färdigpaketerade påsarna om man säger så, så har de en omsättningstillväxt varje kvartal.
Ja.
Det som är problemet, det är ju de här pick and mix, det vill säga karamellkungen, Candy King då. Men det här är, tycker jag nu väldigt tydligt åskådliggjort för oss placerare, vad problemet är. Och det är egentligen tre år gamla avtal som man har tagit, där man inte hedgade sig för kostnadsutvecklingen. De här avtalen omförhandlar man och går ifrån nu till viss mån. Så att det här tror jag är någonting man löser på sikt. Okay. Då.
Och Midsonar, det är en aktie som har gått riktigt svagt sen, vad är det, somras?
Ja, det har varit en besvikelse på marginalerna. Ja. Men om man tittar på skillnaden i värdering mellan Cloetta och Midsonar så skiljer det i att du har en högre värdering med Midsonar och du har en lägre Cloetta. Jag tycker att det ser ut som att företagsledningen nu bör förstå och driva, de får loss resurser att kunna driva alltså promotion eller reklam för paketerade då godiset. Ja. Då. Och det har vi sett förra året och slutet på förra året att de får upp tillväxten på det då. Och då därmed tillväxten då.
Ja.
Men i Midsonas fall så tittar man på analytikernas estimat så kommer de ha alltså en negativ försäljningsutveckling andra halvåret. Och då har de en högre värdering än vad Cloetta har. Så att jag tycker att det här är en ganska bra pair trade och den har faktiskt börjat fungera också.
Okej, vad blir nästa par ut då?
Beijer Ref mot Nibe.
Och Nibe är ju sådär, man vågar knappt säga att man är kortsiktigt kort en sån. Det är ju en av börsens mest älskade aktier.
Ja, absolut. Men det är ju mer tanken här då att Beijer Ref är ju det jag vill äga verkligen. Och så tittar vi på vad vi kan hedgea då med. Nu är det samma sak här, att det är en högre värdering i Nibe mot Beijer Ref. Jag tycker att Beijer Ref är ju mer en industriell affär. Det vill säga det är ju då kylanläggningar som då i väldigt stor utsträckning måste bytas ut. Därför att de är drivna av freongaser och de får man inte ha efter 2030. Ett orosmoment möjligtvis i Beijer Ref är ju att de har tjänade massor med pengar på kylmediet förra året. Och de har lite tuffare jämförelse här i Q1.
De har haft en fantastisk organisk tillväxt.
Ja, men det kommer de fortsatt, det kommer de fortsatt ha till 2030.
Men tror du att människor blir lite rädda man såg? För det kom ju, den organiska tillväxten kom ju ner lite grann tror jag, i senaste kvartalet. Men det var ju som du säger, det var extremt höga nivåer.
Men det var just de här kylmedien då, som de hade varit smarta och köpt licenser för till alla kunderna. Mm. Och det var inte många som fattade att de skulle göra det då.
Nej.
Men grejen med Beijer Ref är också att det är en utköpskandidat.
Ja.
De ägs till 40% av amerikanska Carrier Group som ingår i United Technologies. Och United Technologies delar nu upp sig på tre olika delar. Mm. Så Carrier blir en av de nya börsnoterade bolagen. Och jag har svårt att tro när Carrier får en egen valuta att de inte kommer använda den och köpa ut Beijer Ref. För amerikanerna börjar inse att det här är någonting de måste göra i USA också.
Och dessutom är det ett tema vi har pratat mycket om, att med tanke på ränteläget och inte minst svenska kronan så kommer vi och ganska gynnsamt för inte minst amerikanska bolag att köpa svenska bolag.
Det som har varit med den här aktien har ju varit lite grann att det har varit väldigt stor seasonality.
Ja.
Men man har överbryggat det nu med att man har till exempel förvärvat i Sydafrika och i Australien också. Nibe däremot är ju då, tycker jag, mer en högre exponering mot hushållen och bostadsbyggandet.
Ja.
Vilket gör mig då lite mer negativ till den aktien när den dessutom är högre värderad än vad Beijer Ref är.
Men fantastisk tillväxt. Och älskad, framförallt. Men det är bra. Sista paret ut då, Attendo mot Indutrade.
Ja.
Attendo är ju superintressant, för det är liksom, jag uppfattar det som ett defensivt bolag. Aktien har gått jättesvagt och det är framförallt Finland tror jag som har oroat. Men det borde ju vara en aktie som är en orolig miljö.
Jag har väldigt svårt att förstå varför Tivéus måste vara så negativ i den här outlooken. Och framförallt att prata om att inte man kommer kunna lyfta marginalerna på två år. Det finns två saker här. Den ena är naturligtvis det finska valet nu i april.
Ja.
Där man lowballar inför valet. Mm. Det tror jag kommer se bättre ut när vi kommer ur valet. Den andra aspekten är ju då att vi kommer ju efter Q1-rapporten få de nya guidance på IFR, med nya redovisningsregler på IFRS då för leasing. Och då kommer marginalerna bli högre.
Ja.
Så det är konstigt det här va. Jag tror att det är någonting annat som ligger bakom varför de måste lowballa det här. Jag vet inte om det är i Nordstjärnan eller vad de nu vill försöka hålla till
nere i kursen. Det är märkt, tittar man på jämför med exempelvis Humana, det är ju inte riktigt samma
verksamhet. Det är jämförbart.
Ja, men de har ju gått väsentligt bättre.
Ja. Nej, men så jag tror att marginalerna inte är ett problem. Och framförallt är det ju så att man kan hålla ner förväntningar nu. Men jag tror ju liksom att på sikt så har de, det är på 1, 3, 5, 10 år har de här en fantastisk affär. Så här återspeglar vi egentligen då att vi har ett defensivt innehav som inte påverkar på konjunkturen. Ja. Där förväntansbilden har satts ner rejält. Ja. Värderingen är låg då. Och sen så går vi på och shortar en cyklisk favoritaktie.
Också en favorit. Alltså,
Indutrade. Mm. Och en av de grejerna som vi tjänade mycket pengar på förra året, det var att vi egentligen identifierade vad småbolagsfonderna var överinvesterade i. Och så gick vi kort det under hösten.
Och, vad har Indutrade, vad är det? P närmare 20? Strax söder om det. Ja,
jag tror att det är
på en bra tillväxt. Älskad, ja. Man älskar deras förvärvsmodell, liksom, att den funkar. Oh. Intressant.
Så att det är konjunkturberoendet där som vi vill komma åt. Då.
Och det här är då liksom, ett kortare perspektiv igen då?
Ja, jag tror att Q1-rapporterna ser ingen större oro för.
För de här bolagen?
Överhuvudtaget eller, för börsen.
Du tror inte det?
Nej.
Du tror inte outlooken kommer bli ännu mjukare?
Det är den va? Ja. Det är Q2-arna då. Ja. Det är det man tar höjd för här nu.
För det var när vi gick in i Q4 så sa jag att siffrorna kommer bli bra men outlook lite svagare. Och med tanke på det som har hänt med Feds syn på konjunkturen så känns det som kanske bolagens outlook. Man kommer dra ner det, vare sig man ser det inte.
Ja, fast det där, alltså det är ju vad finansmarknaden har gjort. Va? Ja. Men hårda data och mjuka data, alltså konsumentförtroendeundersökningar, så de har ju försämrats ytterligare. Ja. Så att det är ett väldigt stort krokodilgap mellan så att säga, vad finansiella tillgångar har gjort och hur ekonomin har utvecklats. Så jag tror att det är svårt för det hade vi inte vid årsskiftet. Då var visserligen börsen ner, men då var ju alla mjuka och hårda data var ju ganska flat. Nu har de försämrats, medan börsen har gått upp. Så att jag tror inte att det här håller när vi får Q2-guidance. Vissa bolag ser vi ju redan att man har blivit orolig. Ta till exempel Stora har ju gått ner rätt mycket inför den här rapporten.
Ja, det blir intressant att följa. Det är ju snart, vi är snart där. Vad kul att du kom hit, Filip. Och kul approach till dina case. Det ska vi följa upp.
Absolut.
Ja. Bra. Kul att ha dig. Ha en bra dag.
Tack så mycket.
Tack för att ni har tittat.